Ska vi köra eller?
Ja, vi kör.
Nu kör vi. Och välkomna till Präster med gäster, en podcast som gör i Tyresö församling i samarbete med Tyresö radion. Vi som gör den här podden heter
Rebecca Tudor
och jag heter Anna-Fia Trollbäck och vi är präster i Tyresö församling. Präster med gäster är en podcast där du och jag, Rebecca, utforskar tillsammans med en gäst ämnen som kanske berör teologi, politik, livet, tro, vardag, religion. Ja, det som kommer upp i mötet med vår gäst helt enkelt. Och den här gästen, den är kanske inte alltid i livet och sällan fysiskt närvarande. Men det är en historisk eller en levande person som vi är nyfikna på och som vi har satt oss i förbindelse med. Och med det sagt så tycker jag att vi kör igång. Dagens gäst är, välkommen hit, Mother Ann Lee. Ann Lee, också kallad för Mother Ann, föddes den 29 februari 1736 i Manchester, England. Och hon dog den 8 september 1784, 48 år gammal, i Albany County, New York State i USA. Mother Ann var en andlig profet och en andlig ledare och grundare till Shaker-rörelsen. Hon var den som såg till att en liten grupp Shakers utvandrade från England till USA. Rörelsen lämnade inga spår efter sig i England efter att de hade lämnat och utvandrat till USA.
För alla som inte känner till Shaker-rörelsen, ska vi säga någonting kort om vilka Shakers är?
Vi sätter den lite på kartan helt enkelt. Och Shaker-rörelsen uppstod då i England på 1700-talet. En protestantisk frikyrkorörelse. De växte fram ur kväkarna. Kväkarrörelsen. Och Quaker betyder, står ju ungefär för någonting liknande. Eller betyder ungefär en som skälver. Och Shaker är en sammansättning av ordet Quake och Shake. De skakade när de hade sina möten. De dansade och hade sina extatiska danser. Så då var det ju andra som gav dem namnet Shakers.
Det är ganska stor skillnad från The Quakers, alltså kväkarna, som ju sitter helt i tystnad och stillhet och inlyssnar Guds tilltal.
Precis.
Som är ju väldigt meditativ.
Ja.
Känns ju som att Shakers då är mycket mer liksom kroppslig och, ja, som du sa, extatisk.
Ja, och mycket mer liksom utlevande på något vis. Mm. När Shaker-rörelsen, det är många tror jag tänker på idag när man hör, man säger Shaker, är att det har med design att göra. Och det är för att, ja, efter att Ann, eller Mother Ann, tog Shaker-rörelsen till USA så byggde de ju upp som en kommunitet där, eller ett samhälle. Och de blev väldigt bra på att göra både formgivning av möbler och hantverk och även redskap. Och de är ju så här kända för en väldigt enkel och funktionell formgivning och design. Som, ja, till exempel stolar som man kunde så här hänga upp på väggarna.
Just det.
Knoppar att hänga saker på är några sådana där typiska saker som de gjorde. Väldigt vackra och enkla saker. De uppfann typ rundsågen.
Ja, men det har väl varit väldigt inne med sådana shaker-kök.
Ja, shaker-kök är jätteinne nu.
Eller hur?
Ja. Dels så finns det ju ett svenskt företag som kallar sig för Skandinaviska shaker-kök. Och IKEA har också plockat upp. Och har också en köksmodell som de liksom skriver om som shaker-inspirerad.
Just det. Då är det lite fascinerande att tänka att det är liksom vår gäst idag, Mother Anne, som är liksom ursprunget till allt detta.
Precis.
Som ju är något helt annat.
Ja. Mm. Och shakerrörelsen idag är ju jätteliten.
Inte de som sysslar med kök alltså.
Nej,
utan
precis. Utan de som lever i liksom tron, mm. I det liksom trosammanhanget, är ju en försvinnande, kanske liten skara mm. människor.
Och som framförallt finns i USA.
Ja, precis. Mm. Och uteslutande, tror jag.
Mm.
Men, och det är ju för att det finns det som ett krav på i rörelsen som ju är lite speciellt, och det är ju kravet på celibat. Och det gör ju att återväxten till själva rörelsen, det går ju bara genom att man
konverterar eller bestämmer sig själv för att man vill bli en del av det.
Ja.
Mm. Och det är inte många som har haft den kallelsen då, kan man säga.
Nej, inte riktigt då, att verkligen välja att avstå från sex.
Mm.
Liksom. Att det, men och det kravet, det går ju ner till, det är ju Mother, det var ju Mother Anns idé. Det var ju liksom upprinnelsen egentligen till alltihopa egentligen.
Mm. Och för att försöka förstå varför det var så behöver man ju veta lite mer om Mother Anns bakgrund. Kan inte du berätta om hennes, mera om hennes bakgrund? För hon hade ju 4 barn. Varav alla barn dog.
Ja, det är så gräsligt. Vi har ju båda läst en biografi om Mother Anne. Och jag blev så otroligt gripen av den tiden hon levde i. Och det som präglade och på något vis la av alla de förutsättningar som låg för henne,
mm.
eller mot henne kanske. Det som hon stod i och det som fanns runt henne som påverkade henne så pass mycket. Då kan man väl säga som så att hon bodde ju i Manchester och hade väl 7 eller 8 syskon. Och hon jobbade från att hon var 8 år. Var ingen skola, hon lärde sig förmodligen aldrig att läsa och skriva. Så hon har aldrig skrivit någonting själv, utan allting om henne är det andra som har skrivit eller återberättat. Liksom. Och det sägs då att hon var så här väldigt känsligt barn. Liksom. Men i Manchester så, och det här var i det här 1700, ja nästan mitt på 1700-talet, någonstans en industrialisering som är liksom i vardande. Det var väldigt smutsigt, väldigt många barn föddes. Vart femte barn dog vid den här tiden.
Mm.
Så att hon var omgiven, alla människor var på något sätt omgivna av att hela tiden arbeta från att man var väldigt liten. Och sen dö för, ja, på grund av att man slet ut sig, antar jag.
Mm.
Och i det här då så växer Anne upp. Och,
men det beskrivs ju verkligen som en misär i den här biografin som vi har läst. Alltså misär och otroligt mycket missbruk, alltså alkoholmissbruk, pubbar som liksom, ja men barn är också där liksom. Mm. Och kanske var enda sättet att stå ut med tillvaron var att liksom
supa. Ja, precis. Ja, exakt. Och svårt att hitta ens, tänka att försöka se någon mening, om man tänker på oss idag.
Mm.
Att vi hela tiden strävar efter att se vad är meningen liksom i vårt liv. Och försöka att, det var så levande beskrivet i den här boken. Det måste ha känts, om man då hade varit lite känslig eller hade lite att man, ja, alla, klart, vad förvirrat det blir. Men någonstans fick ett meningslöst maskineri när människor bara arbetade och dog.
Mm. Ja, om man inte kunde se någonting annat framför sig heller.
Nej, exakt. Mm. Precis så. Så det står ju i den här boken att, nej men att kanske det också att man bodde väldigt trångt.
Mm.
Så att hon hörde ju typ sina föräldrar ha sex då ganska ofta. Och att det kanske inte alls var, det kan inte ha varit någon så här härlig upplevelse. Mm. Och vem, ja, någonting som typ gjordes. Mm. Och så kom det barn och mm. barn omkring en, kring henne dog.
Mm. Inte bara hörde de här sex, man fick ju förstå att man ofta delade säng tillsammans med sina föräldrar, eller man kunde liksom ja.
Mm. Man var där.
Man var liksom. Där.
och ja, och det, att hon också bad sin mamma att inte ha sex med sin pappa.
Exakt.
Hon tyckte det var så fruktansvärt.
Mm.
Så att växa upp i det, och där då typ den religionen, om man tänker Church of England, som var liksom den stora liksom kyrkan, där de mer sysslade med liksom ritual och makt, det var så här intellektuellt och känslolöst. Det tilltalade inte Anne, som ändå växte upp och är en sökande person mm. som försöker hitta ett sammanhang. Och det här är ju också samtidigt som väckelsen också ju breder ut sig.
Mm.
Och där fanns till exempel då, ja, men som så här metodismen och andra så här frikyrkliga rörelser, där ju den egna upplevelsen var ju det som var viktigt.
Mm.
Och det som någonstans var centralt. Och att, ja, man tänker att så här helig ande hade någonting med varje människas liv.
Mm.
Kunde gripa in i varje människas liv.
Mm.
Och gripa tag i varje människas liv. Så när hon är 22 så möter hon ett par som heter Jane och James Wardley. Och som är kväkare. Och de liksom blir, de knyter Anne till sig. Mm. Och blir väldigt nära och goda vänner. Och de mötena som, de väckelsemötena som Jane och James hade, de blev, de gav Annes liv mening.
Mm.
Och där då den här Jane Wardley, där hon förkunnar att Gud både var manlig och kvinnlig. Och där då Kristus skulle representera en manlig princip, men att den kvinnliga principen, den var någon som skulle komma.
Just det.
Men som
och det här
inte
är ju väldigt
än.
Fascinerande.
Mm, precis.
Hon, för nu kanske ni kan börja ana
exakt,
vem men, denna kvinnliga princip är.
Exakt. Men hon gifter sig.
Mm.
Hon tvingas av sin pappa att gifta sig med en man som heter Abraham. Och hon blir ju gravid. Och hon föder 4 barn.
Mm.
Och alla barn dör.
Mm.
I olika åldrar.
Ja, det, nej, men det är verkligen ja. Fruktansvärt. Det är så...
Jag tänker att,
vad det gör med en människa.
Mm. Alltså jag kan nästan må illa av tanken på att förlora, att man skulle förlora ett barn.
Mm.
Och då när det står att hon förlorar 4 barn
mm.
som man liksom har burit,
mm.
som man har fött, som man har tagit hand om, och alla dör.
Mm.
Och det blir ju ett sånt otroligt trauma såklart. Hon upplever sig ju som bestraffad
mm.
av Gud. Och hon liksom bär en sån otrolig skuld. Och hon försöker verkligen att hitta en förklaring till att det här kunde hända. Och någonstans också det här med att hon inte ville gifta sig, men hon tvingades till att göra det. Och att roten liksom till det här, alltså att ha sex, att det var ju roten till att de här barnen, att de fanns, var ju på grund av att de hade haft sex.
Mm.
Men det var ju också, och då dog de.
Mm.
Och att det hon hittar, när hon liksom försöker hitta en förklaring till det här, också vad som ska kunna hjälpa henne vidare, då är det liksom att avstå. Alltså att förneka, alltså att förneka kroppen
mm.
är på något vis det enda som kan rena
mm.
henne.
Mm.
Och då bestämmer hon sig för att leva i celibat.
Mm.
Att det är den enda vägen. Liksom.
Mm. Det är ganska intressant i relation till alltså just hur ändå shaker-rörelsen är så kroppslig i deras extatiska danser, och man verkligen får känna kropp, tänker jag. Och i hur de, alltså i celibattanken, alltså
mm.
bara kopplingen här liksom, hur man
Ja, och våra föreställningar tänker jag om vad celibat är. Mm. För när jag tänker på celibat, då tänker jag min förutfattade mening är att det är ett tråkigt liv.
Just det.
Det är ett liv i avsaknad av allting som är roligt. Mm. Då har man liksom klivit över bort från allting som har med njutning att göra till någonting som grått.
Mm.
Men om man tittar på tjejkrörelsen så var det ju verkligen, så är det ju verkligen inte så.
Nej.
Och det är ju, slår det mig nu, det är ju jätte, det är ju väldigt fascinerande.
Mm.
Det kastar omkull våra
föreställningar och idéer om vad som är vad också. För jag tänker också att sexualitetsbegreppet kan vidgas också. Mm. Till att höra till hela kroppen och sinnen och upplevelser som inte bara har med liksom, ja.
Alltså den sexuella akten.
Ja, exakt, exakt.
Ja, men verkligen. Och att vi då som varelser blir mycket, vi blir ju mycket mer om våra kroppar och liksom vår sexualitet är mycket mer utbredd. Om den kan vara mycket mer utbredd egentligen.
Mm.
Så är det ju som att vi blir någonstans större som människor också. Eller hur?
Ja, ja men visst. Och så samtidigt så kan man ju förstås i förståelsen och i ljuset av att hon förlorar de här barnen och lever i den här misären förstås också tänka att hon levde så mycket med skuld att det blev ihopkopplat med sex. Och att förstås att sex ledde till att man blev alltså att hon blev gravid. Idag kan vi ju prata om sexualitet och sex och lust i bredare former på ett sätt kanske för att vi också har tillgång till preventivmedel och ja, you name it.
Ja men precis, det är väldigt svårt att så här föreställa sig hur det var att leva i det där. Där saker som vi ser som självklara var...
Mm. Det här vet jag för sig inte, för nu plötsligt inser jag hur normativ jag blir i mitt sätt att prata. För jag menar, det är ju inte som att, alltså det är ju inte som nummer ett att all sex skulle leda till naturlig gravid. För det betyder ju, alltså jag menar, sex är ju så mycket mer och sex är ju kopplat till lust. Det måste ju kunnat vara, alltså det har det väl alltid varit menar jag.
Ja. Ja, precis. Men också det tänker jag att man som kvinna vid den tiden var liksom destinerad att det som man levde i som kvinna var ju också väldigt liksom snävt.
Mm.
Man skulle gifta sig och man skulle föda de här barnen. Mm. Också i en tid när, jag tänker också bara det att föda barn då, när man tänker som, det var ungefär vid en tid också när läkarna gjorde sitt, när liksom sjukvården också utvecklades och det var läkare som tog över förlossningsbiten från kvinnor som hade gjort det. Och att det var väldigt brutalt.
Mm.
Mycket verktyg och de visste inte vad de höll på med många gånger alls. Mm. Så att det är också så här en, ja, det är en liten aspekt också av då att veta vad man ska gå igenom. Någonting som bara är fruktansvärt. Mm. Och kanske så här att ens barn, förmodligen kommer mina barn dö.
Mm.
Ändå. Mm. Kanske inte när de föds direkt, men sen för sjukdomar och att slitas ut liksom. Och det är verkligen groteskt.
Mm.
Ja, men i det här är Anne. Och hon bestämmer sig för att leva i celibat. Det blir förklaringen och på något vis lösningen till att kunna gå vidare.
Hon får ju med sig sin man.
Ja.
På detta, för hon är ju gift. Eftersom hennes far har tvingat henne till detta. Men hon bryter ju inte äktenskapet. Utan hon får med sig sin man på tåget.
Mm.
Att nu ska de fortsätta leva tillsammans fast i celibat.
Och han går ju med på det.
Mm. Tills han en dag lite senare i livet lämnar henne.
Mm. Men... han har tröttnat.
Ja.
På att leva i celibat själv.
Exakt. Det finns så många liksom spännande vinklar och perspektiv och på henne och hennes tid för att hon är ju också just det här med att, ja men just alltså att hon får med sig sin man på det, det tycker jag är ändå ganska fascinerande alltså i en 1700-tals kontext.
Mm.
Och det här med, ja men förstås synen på att man väntar på en kvinnlig Kristus eller en inkarnation av Gud som ska vara en kvinna.
Just det.
Det känns ju otänkbart egentligen.
Vid den tiden.
Vid den tiden.
Ja, det gör det ju, verkligen.
När kvinnor förväntas att bara liksom följa mannen.
Ja, precis. Men också det här då med att kvinnor kunde ha en plats i de här frikyrkliga, alltså i den kyrkliga väckelsen, så...
Just det, så började kvinnor ta mer och mer plats, att precis. Man också lyssnade. Kvinnor kunde få kanske predika eller i alla fall tala om Bibeln.
Och det att som kväkar rörelsen, att den, eller kväkarna, att de ju också hade ett sånt mer liksom jämställt eller jämlikhetsideal, precis, mellan män och kvinnor också. Ja, det är spännande att de tankarna finns där i mitten på 1700-talet. Mm. Som är ändå så moderna, tänker jag. Under de här väckelsemötena så skulle man ju så här visa sin ånger och bekännelse öppet. Och det måste ju ha varit en sån sak som fungerade läkande för Anne och det som hon hade gått igenom. Just tror jag.
Just det, för det är en ganska stor skillnad från hur det fungerade annars i den engelska kyrkan och även i vår svenska kyrka idag, när vi har bön om förlåtelse eller biktsituationer eller någonting, så är det ju alltid bara mellan mig och Gud.
Just det.
Det är ingen annan som hör vad jag bär på. Men att man här hade verkligen offentliga bekännelser, att det var en del, ja. Det är väldigt spännande.
Ja.
För det gör ju verkligen någonting. Det blir något grupppsykologiskt över det hela också.
Ja, och kanske verkligen förstärka också att bli avlyft den där bördan.
Just det.
Som man bar på.
Ja.
Att dels få bekänna öppet. Med att tala om. Men sen också att få ge det här inre tumultet ett fysiskt uttryck i den här danserna. Just de här extatiska danserna. Det måste ju också ha varit... Det tänker jag, det vet man ju själv när man varit ute. Alltså när jag har varit ute och när man har varit ute och dansat. Mm. Man kan ju känna sig som renad, verkligen.
Ja, gud,
svårt att sätta fingret på vad det är, men bara det att så här, min kropp har varit med om någonting och det har kommit ut saker som jag inte har kunnat prata om. Eller, utan att man tänker på det, så händer det ju någonting när
absolut.
Man dansar.
Absolut.
Det finns en väldigt så här, det finns en väldigt häftig bild på som en målning av när de en sån här shakerdans, och då står de som i en liksom spiral, alltså en ringdans som har som en spiral, och de står tätt står de, och så att
är det typ som koreografier eller är det helt fritt liksom att dansa till musik?
Jag vet inte.
Nej.
Undrar ens om det var musik.
Nej, det kanske inte var. Nej, det kanske inte var.
Men
nej, det är klart att det inte var.
Nej, men att man stampade då. Just säkert. Alltså, det måste ju uppsatt en rytm också. Jag tänker att det kanske var kanske någon slags koreografi först.
Och ljud. Först. Alltså, jag menar, eller hur? Man säkert liksom skrek eller... Ja, använde verkligen men kroppen, som sagt, med alla dess... resurser.
Ja,
men det kan ju se liksom, för jag tänker, alltså, sånt där kan ju också väcka massa känslor när man ser människor i extas. Alltså människor som, alltså just i religiösa kontexter, så kan det ju också väcka liksom att, alltså lite olust.
Ja, det gör det ju.
Eller hur?
Hos de flesta tycker jag att det är obehagligt.
Ja.
Men undrar vad det är med det också. Jag tänker att det också väcker någonting i en, för det har ju vi människor gjort i, alltså i alla tider. Tänker på liksom schamanerna som de liksom tidiga har gått upp i liksom, eller gått in i extas till exempel, och alla mystika rörelser har ju extasen som en liksom följeslagare, och det har alltid provocerat. Det har alltid liksom väckt misstankar, och det har blivit förbjudet, och ja, och vi idag fortfarande har ju det är inte så, det är inte lätt med extasen, för att den symboliserar väl någonting okontrollerat och någonting ja, någonting med den där upplevelsen som man ser att någon annan har, men som man inte kan nå kanske.
Nej. Ja, men då apropå förbjudet och så var det ju verkligen så också. Det var inte sagt, men att Anne själv hamnade i fängelse flera gånger.
Just det, precis. Ja, de blev så, de tog ju plats i och med att de, alltså de här danserna och de här mötena, så sågs, de jagades.
Mm.
Och precis, hon och andra sattes i fängelse flera gånger.
Och det var väl, det var väl förbjudet att, alltså, vara något annat än den anglikanska kyrkan, eller?
Ja, precis. Man fick ju inte ha möten hur som helst. Nej. Sådär. Nej, men
det fick
exakt.
Man ju inte i Sverige heller.
Nej. Nej, precis. Men hon vägrade ju att sluta.
Mm.
Så hon, och också de här fängelserna, det måste ha varit fruktansvärt. Fruktansvärd miljö att vara.
Ja, men om miljön så som den beskrivs utanför fängelserna var som den var, så kan man ju bara föreställa sig hur det var i fängelset.
I fängelset, precis. Men vid ett sånt där fängelse, när hon liksom sitter i fängelse vid ett tillfälle, så hon har ju någonstans hittat sitt kall och sin väg. Men hon får en vision i fängelset. Om hon såg mänskligheten som förlorad i den miljön som hon stod i, såklart, så var det bara ett sätt för mänskligheten att vad ska man säga, recover, att återupprättas.
Ja.
Och det var då att alltså självförnekelse då genom celibat. Det var liksom sättet att få tillbaka någon slags andlig styrka och att kunna hitta Gud. Och den visionen skulle hon liksom bära med sig resten av livet.
Mm.
Den visionen handlade om att hon ser Adam och Eva i Edens
lustgård.
Hon ser när de utvisas. Och det är ju på grund av att de har att det är sex som är liksom orsaken till att Gud förvisar dem därifrån. Att de då har sett varandra nakna och att allt det som händer där. Och för henne är det då glasklart att det liksom är sex som är roten till att de skiljs från Gud. Så just då det. Blir då att kunna komma tillbaka.
Är att avstå från
är
sex.
Att avstå. Det beskrivs liksom, hon kommer ut ur fängelset och hon är som starkare än någonsin. Besitter någon slags glans och särskilt ljus, och den här rörelsen växer och människor vänder sig till henne.
För hon kommer med någon typ av hopp liksom.
Ja.
I den här misären. Mm.
Hon säger att det finns ett sätt.
Mm.
Men det går att liksom bli räddad.
Mm.
Och människorna måste ha längtat så mycket efter att någon skulle se dem och säga att det fanns någonting gott.
Mm.
Fanns någonting att tro på och att så här, leva för på något sätt. Och en väldigt konkret lösning.
Mm.
Om man inte har sex så slipper man allt det här onda.
Mm.
Alltså
egentligen känns den ju också, den känns ju väldigt som att den vänder sig väldigt mycket till kvinnor. För jag tänker på männen liksom.
Ja.
Som ju kanske inte naturligt tog allt ansvar för barnen och hemmet, utan det var ju kvinnorna.
Ja, som inte heller var utsatta på samma sätt.
Nej, det är inte deras kroppar liksom. Nej.
Och som utsätts och som är med om allting.
Mm.
Och sen då, det är väl klart att två föräldrar är med om förlusten av barn, men ja, att gå igenom allt det där hela tiden och att vara konstant gravid, för någonstans det är också ett tillstånd som kvinnorna var i.
Precis.
Och sen då, ja, så det har du verkligen rätt i någonting.
Men jag vet inte om jag har läst det, alltså att det var liksom framförallt kvinnor som drogs till rörelsen eller.
Nej, jag har inte heller uppfattat det.
Nej.
Men det är ju en intressant, vi kan ju tolka det så nu.
Mm. det här är nog klippvarning på.
Men ja,
ja, nej men alltså då skulle man verkligen kunna tänka att det handlar om, för att komma tillbaka till Gud, inte handlar om att förlora njutning utan bara sluta ha sex med män.
Just det.
Så kommer vi i kontakt med Gud igen.
Exakt. Men vi måste prata lite också om the female Christ.
Mm.
För det är ju verkligen jätteintressant.
Och unikt.
Unikt. Verkligen.
För shakerrörelsen.
Idag så typ flinar vi åt, jag bara kommer att tänka på Knutby och Kristi brud.
Mm.
Och det är ju någonting som man kan ta flina åt och tänka, men så galet.
Ja.
Så galet var det där.
Ja.
Att de tänkte att hon var Kristi brud. Och bara ordet Kristi brud
är
ju också så här svårsmält, tänker jag. Men att när man läser om Mother Anne och det här med the female Christ, så väcker det någonting hos mig. Ja, det väcker någonting. Och då var det ju så här att det här paret, Jane och James, som Anne på något vis drev den här lilla rörelsen tillsammans med.
Och de som fångade upp henne, kan man
ja,
säga.
Ja, precis. De tänkte så här att Gud hade en dualistisk natur. Att å ena sidan så fanns det en evig fader symboliserad i Jesus. Och å andra sidan så fanns det en evig moder symboliserad av en helig kvinna som skulle komma. Och det var då Anne som blev den här kvinnan som manifesterade och som symboliserade den här heliga kvinnan, den eviga modern.
Mm. Så på samma sätt som Jesus var inkarnerad Gud för 2000 år sedan, så kom Gud igen inkarnerad som kvinna på 1700-talet.
Mm.
Mother Anne.
Mother Anne. Och att hon också kände det väldigt, alltså hon var med om sån mystik upplevelse där hon liksom får liksom Jesus eller Kristi som ande liksom inblåst i sig, eller vad man ska säga. Och att hon liksom alltså att den identifikationen blir total mellan henne och Jesus. Hon säger så här, eller hon lär ha sagt så här då: I feel the blood of Christ running through my soul and body. Alltså jag känner Kristi blod som strömmar genom min själ och min kropp.
Mm.
Och att det är inte jag som talar, utan det är Kristus som liksom bor i mig.
Mm.
Och det är en del av en här mystik och extatisk upplevelse som hon får när hon sitter fängslad. Jo, det står här, det är också väldigt spännande att det står att den här mystika, så här, transformationen som hon gick igenom, den gjorde inte så att hon liksom tappade kontakten med den liksom verkliga världen. Att hon på något vis gick upp i någonting och att så, utan snarare nästan tvärtom, att hon genom att bli the female Christ, att hon utvecklade liksom nya styrkor.
Mm.
Och att hennes personlighet liksom blev ännu starkare, och att hon liksom ville på något vis bli ännu mer aktiv i världen och göra som att hennes kall drevs och på ett ändå ett jordnära sätt, som att hon verkligen var närvarande.
Mm.
Inte som att dra sig undan och på något vis kontemplera över att hon hade blivit the female Christ.
Nej.
Utan snarare tvärtom, att verkligen agera i världen. Hon lär också ha sagt så här: för oss är Gud fader och moder, och har varit så från början, från begynnelsen. Jesus var en inspired man, och en liv var på samma sätt an inspired woman.
Det är det som är, alltså jag tänker att i tiden och att hon fick med sig människor och att de ligger så före i tänket kring vem Gud är. För sen om det, huruvida det verkligen är så att Mother Anne var inkarnerad Gud på samma sätt som vi tror att Jesus är, det tycker inte jag är lika intressant. Jag tycker liksom att det intressanta är deras sätt att berätta om Gud och vem Gud är. Och att deras syn på kön känns så före i tiden. Och att vi behöver de bilderna för vem Gud är. Vi behöver liksom, ja, vi måste få ha kvinnliga gestalter också för att föreställa oss vem Gud är.
Ja, och det är väl lite när vi har pratat om varför vi har bjudit in Anne Lee eller Mother Anne hit, så visste vi ju ingenting om henne. Jag hade satt upp Shaker som någonting att undersöka. Och så gick vi in och så bara liksom en sån här snabb googling. Så bara, men här står det att ledaren eller hon som grundade Shaker-rörelsen kallades för Mother Anne. Det verkar spännande. Och så öppnar sig den här öppnar sig det här. Jag upplevde det nästan som när jag läste boken, att lite som att man har hittat så här, en gammal oljelampa som man liksom gnider på, och plötsligt så strömmar liksom Mother Annes ande ut. Sen väckt efter, jag vet inte hur lång tid, vem går och tänker på henne.
Nej, men exakt, eftersom de är så få idag också. Att det inte riktigt liksom, att det inte riktigt finns en rörelse längre, kan vi inte säga att det gör, utifrån vad vi har förstått i alla fall. Utan, men däremot finns det ju, det finns museum och allt möjligt om det, både har mig, jag hittade något museum i alla fall som jag blev nyfiken på i New York eller när det var. Och uppenbarligen har ju hon som har skrivit den här boken, som vi ju också kan rekommendera, som heter Mother Anne Lee, Morning Star of the Shakers. Men författaren, menar jag, har ju ändå kommit i kontakt med folk i Shaker-rörelsen och intervjuat och hämtat.
Ja, och det är också intressant när de sen kommer till USA, för det tar ju tid bara liksom att ta sig över till USA. Det var ju liksom ett gigantiskt projekt. Och de stötte ju på många verkligen prövningar innan de hittar den platsen där de ska bygga upp sin kommunitet. Men att sen när man har gjort det, och det kanske var liksom efter att Mother Anne dog också, det vet jag inte, men att en av de bilderna, den bilden som är på framsidan av den här boken, det är liksom ett träd. De har någon sån här livets träd som Tree of Life. Och det tycker jag också är spännande, därför att jag tycker att livets träd har också någonstans en, ja, man brukar prata om så här moderkakan som livets träd till exempel. Och klart, livets träd finns liksom i paradiset, bredvid kunskapens träd. Men att det är någonting väldigt vackert i att ha trädet som sin symbol också. Att det är just livgivande. Idag ser vi dem någonstans som, hela Shaker-rörelsen, som någonting som andas tillbaka till ursprunget. Och det är ju spännande eftersom att när de utvecklades, man tänker att när de också, deras sätt att leva, de någonstans drog sig undan världen på ett sätt där de levde, men utvecklade liksom ideal och sätt att leva på som såg som omoderna då, när vi stod inför industrialisering och kapitalismens liksom framväxande och så. Då var de också tillbaka till ursprunget.
Just det.
Och idag ser vi dem som tillbaka till ursprunget. Lite rörigt kanske, men det är ju spännande. De ändå höll liksom en linje som fortfarande håller.
på något verkligen sätt. Ja, men jag tänker kanske som ett avslutande citat, men det här från Mother Ann:
put your hands to work
and your heart to God. Det är så bra.
Mm.
Låt din tro ha med ditt liv att göra också. Mm. Liksom. Låt tron genomsyra dina handlingar. Liksom.
Ja, och jag tror också men det här med så här kvinnliga gestalter och så, och deras liksom väg till tro, att det som Mother Ann är med om, alla de händelserna och allt det som hon går igenom, är så sammantvinnat med hennes trosutveckling.
Mm.
Och de liksom, den liksom religionspsykologiska dimensionen av när man tittar på hennes liv är också så fascinerande, därför att det verkligen har med varandra att göra.
Mm.
Och det, det är någonting med det som jag tycker, när man stöter på kvinnliga liksom berättelser, så är det just liksom att de erfarenheterna av livet är så sammantvinnade liksom i tron. De är aldrig liksom inte åtskilda.
Just det.
Ingenting som jag tittar på liksom intellektuellt, utan det är någonting som finns i mig och som har med mig och min kropp att göra.
Mm. Ja, men då kommer man igen det där med liksom kroppen och det närvarande. Jag tycker att hon känns väldigt på riktigt, Mother Ann. Jag tror att det är därför, eller det var nog det som jag verkligen liksom slogs av när jag läste om henne och hennes liv och vad det gjorde med hennes liv och vad som drev henne. Ja, men hon känns på riktigt. Mm.
Hade hon kanske växt upp i en annan miljö, så hade hon förmodligen lärt sig läsa och skriva och gå i skolan. Men hon gjorde ju inte det. Men var ju ändå en sån tänkande och sökande person, att hon ändå kunde söka.
Just det.
Hon var andligt sökande. Mm. Och hon kunde ändå göra det. Och hitta ett sammanhang. Det är ju också jätte...
sjukt modig. Jag blev
modig. Drabbad av det.
Mm.
När allt var så sån misär, verkligen.
Mm. Ja, man blir ödmjuk.
Ja, det blir man. Put your hands to work.
And your hearts to God.
Vi slutar där.
Mm. Mm.